I sista delen i vår serie om orsaker till synskador förr och nu så handlar det om dagens situation och om framtiden. Vi hör Lena Jakobsson, barnögonläkare och docent vid Karolinska institutet.
Vi får en stor grupp med synskada och syntolkningsproblem och andra funktionshinder, och det kan finnas olika bakomliggande primära orsaker, men den här gruppen är växande och det är förstås en utmaning för syncentralen, dels för att syncentralens resurser inte har fördubblats de senaste 30 åren och inte heller de specialpedagogiska insatserna har ökats utan istället minskats. Och metodutvecklingen är inte så snabb som man skulle kunna önska sig. Så att som det ser ut så är det många barn med synskada och flerfunktionshinder som inte får några särskilda insatser, kanske inte ens förståelse för sin synskada. Vi skulle behöva fundera över hur man på bästa sätt skulle rikta resurser till den gruppen, och då krävs det ett nära samarbete med barnhabiliteringen som ju har det primära ansvaret för många av de här barnen med utvecklingsstörning och rörelsehinder. Sen finns det barn och ungdomar som har en synskada på grund av en primär hjärnskada som inte har rörelsehinder och inte har någon kognitivt stora problem. Och där har vi en verklig utmaning att ge stöd i grundskolan för att komma igenom skolan och få ta del av utbildning och undervisning. Jag tycker att vi ligger långt efter för den gruppen. Sen finns det ju idag också, precis som det alltid har funnits, en liten grupp barn som är blinda eller gravt synskadade och som har god kognition och goda förmågor på alla sätt och som har ett behov av specialinriktad teknologi, och där kraven också på syncentralerna att hänga med i den senaste utvecklingen är jättestora. Så att man måste jobba parallellt med de här grupperna, och den där gruppen barn som har förmågan att använda avancerade hjälpmedel får ju inte åsidosättas även om de numerärt är färre.
Ungefär hur stora årskullar barn rör det sig om?
När det gäller helt blinda barn som har en kognitiv förmåga inom normal så tror jag att det handlar om ett par tiotal om året per årskull i Sverige. Sen finns det många, många fler, kanske 100 till, som är blinda, gravt synskadade och har fler funktionshinder. Men det är bara toppen av isberget. Sen har vi många hundra. Och om vi tänker oss att vi ska inkludera även barn med synskärpa som är bättre än 0,3 i synskadegruppen, vilket vi faktiskt borde, så handlar det om många tusen barn.
Men de barnen som ser bättre än 0,3, varför är de inte med i synskadegruppen idag om de faktiskt har synproblem?
Ja, det finns ju en gammal definition enligt WHO som definieras med hjälp av synskärpa, där man valde 0,33 som gräns, faktiskt 6 genom 18. Och den har ju hängt med, den gamla definitionen. Sen så småningom lade WHO till att människor med en synfält mindre än 10 grader också skulle vara betraktade som synskadade. Det är en väldigt snäv avgränsning. Och med det vi vet och kan idag om synskärpa och synfält så finns det ju många som har en bättre synskärpa än 0,33 och ett större synfält än 10 grader som har stora behov av synhabilitering för att klara sitt dagliga liv, sin utbildning och kunna gå vidare och skaffa sig ett yrke. Jag skulle i framtiden vilja se, när det gäller just barn och ungdomar med synskada, att vi blev bättre på att samarbeta syncentral och barnhabilitering. Det skulle behövas ett väldigt tätt arbete tillsammans för att kunna befrukta varandra med erfarenheter, där barnhabiliteringen är duktiga på att jobba med barn som har kognitiva problem och syncentralen är duktiga på att jobba med barn med synskada och lära in kompenserande metoder och tekniker. Och där skulle man behöva tillsammans fundera ut bästa väg för varje gemensamt barn man har. Alla barn är ju olika sinsemellan och man måste sitta ner och fundera vilken bästa väg ni är för just den individen. Kan man hitta en nyckel till kommunikation eller till läsning eller till vad det är nu man vill förmedla till att hitta vägen, så måste man lära av varandra. Det förbrukas en del resurser inom habiliteringen och också på syncentralen där man går lite vilse och inte har förstått att man kanske satsar på fel sinne eller på fel metod. Så att ett samarbete skulle verkligen, tror jag, också vara resurssparande och jättebra för barnet.
Det sa Lena Jakobsson, barnögonläkare och docent vid Karolinska institutet. Reporter var frilansjournalisten Eva Frid.